Som alla helgonbilder i Triana, som John Cales fiol på Venus in Furs, som torget på berget i Granada, det där som heter någonting jag aldrig kan komma ihåg, som triumfbågen av Remark, som Gun Clubs moderjord, som en soluppgång, som Nina Simone, som Ellen Ripley i Powerloaden, som Ellen Ripley i Powerloaden. Så landar podcasten Obiter Dictum in denna dag, avsnitt 421. Som vanligt med mig som heter Billy Rimgard och min kollega och vän Tobias Nordström.
Hallå där. Är det, vad heter det, var det då meckdrömmen väcktes när man såg Ellen Ripley i Powerloaden?
Jag tror det. Logistikdrömmen väcktes kanske. Truckkörkort.
Det var väl så här, meckdrömmen väcktes, men sen växte man upp och den förvandlades till logistikdrömmen.
Just det, just det. Men jag såg ett klipp på så här, ukrainska soldater som laddade ammunition i en bil med såna här exoskeletons. Men det var inte riktigt så cool som Ellen Ripleys powerloader, utan det var liksom så här saker man sätter på lår och bål och armar. Laddar de så här jättestora crates med ammunition på en pickup. Lite coolt ändå, det har något.
Verkligen. Det känns också så här, vad heter det, som en bild av framtiden vi verkligen aldrig kommer få. Alltså, det, vad heter det? Det är det som är lite trist på något sätt, att vi gick automatiseringsvägen istället. Det känns ju snarare som att det kommer vara en jävla drönare som lyfter lådorna om 10 år än att det är liksom en människa iklädd en lyftkransdräkt, så att säga. Trots att det hade varit mycket häftigare. Men det är fackets fel.
Exakt, exakt. Ja, automatiseringsspåret är ju liksom inte lika sexigt. Det är ju inte det.
Vi pratade det är väl bra utifrån ett mänskligt perspektiv kanske, att folk inte... Jag gissar att man liksom skulle dö på löpande band om man sprang runt i sådana där powerloaders. Men ändå.
Ja kanske. Man bär någonting som är astungt och så pajar hydrauliken, typ.
Ja, eller man ramlar i en sån där. Alltså, jag menar, så det är som att gå på styltor, typ. Ja. Fast styltorna väger flera ton. Jag tänker, det måste hända titt som tätt att man tappar balansen. Och då är man väl rostat bröd ganska snabbt.
Just det, man vill inte snubbla på en rot som råkar sticka upp.
Exakt. Jag har en bild att visa.
Oj!
Vad heter det? Man brukar väl säga att jag vet inte om jag vill, det är så kul, men att humor eller komedi kanske där är lika med tragedi plus tid. så att det här är lättsammare än vad det ser ut.
Okej, okay. Det vi ser här, det är en utgrävning i någon form av grotta och vi har två stenkistor, eller stensarkofager kanske är det rätta namnet. Där i ligger några mumier eller mumifierade kroppar. Locken på de här sarkofagerna är liksom skjutna åt sidan. Och det ser nästan ut som huvudena är förgyllda faktiskt. Det ser ut som de har bronshjälm eller någon slags guldplätering, heter det så, runt sina kranier.
Mm. Den här bilden begraver den riktiga storyn, kan man säga, no pun intended. Det här är två stycken 1600 år gamla mumier då, funna i utanför en stad i Egypten som heter Al-Bahnasa. Jag ber om ursäkt för mitt uttal. Men det som är liksom twisten här är inte att man har hittat två mumier, för det har hänt förut. Det som är det unika med de här två är att den ena kroppen är inslagen i sidor från ett gammalt ex av Iliaden.
Ja.
Och jag kan inte riktigt bestämma mig om det här betyder att liksom så här, det här är någon slags litterär hyllning. Alltså det finaste, liksom, på samma sätt som vikingahövdingar när de då skickades med i liksom jordhögar med stora skepp och slavar och liksom allting som man skulle behöva i efterlivet. Om det här var liksom lite god litteratur att ha i dödsriket, eller om det bara är liksom så här, att på samma sätt som att man slår in något skit man ska ha i förrådet i dagen, i liksom en DN nu, så tog man liksom Iliaden, för det var det som alla hade, Iliaden, det var liksom dåtidens Da Vinci-koden, den står i bokhyllan hemma hos alla, det är ingen som läser den.
Det är lite 10 kronors backen på loppisen.
Exakt. När vi liksom ska begrava det här liket, det, liksom, det läcker, man får täta lite med sitt ex, riva ur några sidor av Iliaden.
Vi har slut här på bandage. Men fan, ta Iliaden. Jag blir så slut på, besviken på slutet. Den kan vi köra. Ja, river ut.
Och det, men det, är då så, det vittnar ändå om någon slags... inte för att det behövs, men det vittnar ändå om Iliadens tidlöshet på ett sätt. Att, vad heter det... den är tidlös även idag, såklart. Men alltså, vid den här tidpunkten, då, den här med mina alltså 1600 år gamla, då var Iliaden redan 900 år. Så att, vad heter det? Det är liksom så här gammal skåpmat redan vid den här tiden.
Vad läste de då vid den här tiden? Det är som att vi skulle slita ut liksom, 900 år, det är ju helt sjukt. Det är, med vår tids... Alltså en bok som skulle vara 900 år gammal är ju en nationalskatt.
Jag ska säga, papyruset som kroppen är inslagen i är inte 900 år gammalt. Men alltså, nej. Iliaden som verk är 900 år gammalt.
Okej. Så det var nytryck.
Ja, exakt. Ja. Pocket utgåvan.
Ja, för fan vad sjukt. Det är jättekul. Det är ju, ja. Vilken bok skulle du vilja bli inslagen i innan du...
Bra frågan. Det här känns som någonting för man inte har liksom kommit ihåg till Vita arkivet riktigt.
Fem snabba. Ja. Ja, spännande. Det var något att börja med.
Ja, men det piggade upp, tyckte jag, när jag såg den här storyn på något sätt. Att så här, och som sagt, just dualiteten i sig. Antagligen så är det här liksom någon slags hyllning till Iliaden. Men det fanns en liksom
det behöver
skräp i källaren koefficient som jag gillade på något sätt.
Jag tänker att det inte behöver vara en hyllning. Vi tillskriver antikens människor alltid så jävla mycket så här att ja, men det här gjorde man av vördnad och det här var en liksom... Men det är ju inte... Alltså, de var ju precis som vi är. Fan... Dina jävla Iliaden, alltså du har 5x. Kan du inte ta ett åtminstone och göra av med? Ja, men det här är ju tryck från Alexandria. Det är... Nej, släng det nu. Vi har inte plats för din Iliadensamling.
Man gillar ju tanke på liksom också någon så gammal så loppis, vad heter det, vibe i antika Egypten.
Med där det liksom... bara står Iliaden.
Ja, alltså DJ 50 spännmotsvarigheten som liksom så här, vad heter det, går runt och letar och bara Iliaden. Alltså, det är liksom ingen är intresserad av Iliaden. Man kliver in på någon så här, bokhandlare och bara jag har några ex av Iliaden. Nej, du, det är bra, tack.
Det är som Pelle Karlssons gröna album som finns i varje loppis.
Ja.
Ja, otroligt. Jag fick ett DM förra gången. Jag pratade om Vittoria Neri, den imaginära elektronmusikkompositören från Turin som jag hade råkat på när jag satt och genererade fram studiematerial för mina språkstudier. Och då så fick jag ett DM från en person, och jag uppskattar engagemanget, som föreslog att det här borde bli någon form av serie. Skulle vi kunna följa med Vittoria Neri på turné? Eller skulle vi kunna liksom på något sätt få höra den här storyn utvecklas? För att han tyckte att hon hade något. Och ja, hon har något. Men det här är en jättedålig idé. Förlåt, men det är en superkass idé. Och jag känner att som någon slags public service announcement så känner jag ändå bara för att landa lite i det. Och det är så här... Ungdomar, använd inte AI på det sättet. Använd inte era bottar till att försöka generera fram någon form av substans som ska vara intressant att följa. Och framförallt, acceptera aldrig att lyssna på en podd som genererar fram innehåll från en själlös bot. Jag såg en intervju, bara snabbt stickspår. Jag såg en intervju med Strauss Zelnick som är chef på Take-Two som utvecklar GTA-spelen. Och han sa det att så här, vi måste ändå liksom, vi kan inte låtsas som att AI är något annat än det är, nämligen det är enorma datasätt. Och vad är enorma datasätt bra på? Jo, de är bra på att liksom blicka bakåt, generera upp saker utifrån det som har funnits. Men det de inte är bra på, det är att blicka framåt och ta de nya svängarna. Till exempel då, om man skulle kunna köra in allt Oddpod-material i en AI och sen be den generera ett körschema för ett program, och det skulle bli ett väldigt typiskt Oddpod-program, säkert. Men ni skulle inte få höra om glassbilen och SID-chip. Den curveballen skulle ni aldrig få av en AI-genererat innehåll. Så att nej, den dagen som jag börjar AI-skapa innehåll till podden, då avgår jag hellre. Men jag tänker att så här, folk... Vi pratade lite förra gången om hur förrädiska de här chatbottarna är, för man tänker att de är något annat än de är. Det verkar som att de kan generera fram bra stories. Och därför så använder folk dem till att generera bra fram stories. Men nej! Nu är jag peak kille 2026 som pratar om promptar, men jag skiter i det. Så här, vänd på det istället. Beskriv liksom det önskade läget, och sen så låter du botten intervjua dig för att sammanställa och sen komma till en slutsats om hur du bör göra. För då kommer ju stoffet från dig. Det är fortfarande du som är avsändare. Sen kan man använda botten för att locka fram saker eller för att ställa frågor och lista ut. Så. Men låta aldrig botten själv liksom få feeling. Det är mitt medskick till er ungdomar där ute som sitter och genererar historier med AI.
Ja, men och sen även ifall... Om en AI skulle kunna generera, eller så här, en AI gör väl det emellanåt, genererar en bra story. Alltså då menar jag bra, så om man skulle läsa den så skulle man tycka att det här var ganska bra. Men poängen är ju att det är ju ointressant, tycker jag. Alltså, vad heter det, så fort man vet att det är skrivet av en AI så bryr jag mig inte. Därför att... För mig så existerar liksom inte något skrivet, eller om det är musik eller vad det än är, så existerar det liksom inte helt isolerat från resten av liksom allting annat. Jag bryr mig om upphovspersoner, jag bryr mig om liksom visioner. Jag tror inte riktigt på den här grejen med att bara, du vet, så här, lyssna eller läsa och inte ha någon kontext överhuvudtaget. Jag tror att sånt spelar roll. Jag ska också rätta det bara så att det inte kommer några mejl. Take-Two utvecklar inte GTA, utan de äger företaget som utvecklar GTA, som gör Rockstar Games. Mest bara så att folk bara...
Ja, just det. Jag doppade tån ner i gaming-communityt. Där vet man att då smäller det direkt.
Ja, men exakt.
Man hade en ganska bra liksom poäng där kring liksom att... Han bara, vi har ju på många sätt ett av de lättaste jobben i världen. Vi ska sälja GTA. Det säljer sig självt. Men man kan inte bara börja från noll och generera fram någonting som kommer sälja sig självt. För att det krävs någonting annat. Men däremot så använder de det jättemycket i typ av... Så asset generation och alltså sådana saker när du har en väldigt tydlig... Vi behöver ha 50 olika typer av inomhusstolar som ska stå i olika lägenheter. Här är förutsättningarna, gör dem. Alltså, då är det en tydlig uppgift och man kan... Ja, och så vidare. Men det känns som också, det är tråkigt att prata AI, men vi måste förhålla oss till det.
Så är det ju. Och avslutningsvis så är det liksom den största misstaget med AI är ju... att AI inte gör de tråkiga sakerna. Alltså att så här, direkt när AI, liksom generativ AI blev en grej, så blev liksom kreativ verksamhet som att skapa stolar i ett datasystem eller skriva texter med någon form av spännande innehåll. Det blev det som var liksom bara, kolla vad AI kan göra. Men jag ville ju att AI skulle göra det jag inte vill göra. Alltså att den skulle diska och handla så att jag kunde sitta och rita stolar och
just det.
Flumma i text liksom.
Just det.
Vad heter det? Jag har en till bild att visa.
Oj.
Och det här var svårt, måste jag säga. Men jag vill visa bilden, men det var svårt att framställa den här bilden utan att ge bort vad det är. Så att jag ber om ursäkt, du har en uppgift framför dig att försöka beskriva här. Men du får göra ditt bästa.
Mamma mia, det vi ser här är en serie bilder. Där en av bilderna är... Det är som att man scrollar i en sånt ikonarkiv i MacOS Finder, typ. En av bilderna är mycket mer förstorad än de andra. Det vi ser är negativ, det ser ut som en som klassiska fotonegativ, att himlen är svart och jord, eller marken går i gråskala, för det ser verkligen ut som marken. Det ser ut som någon form av liten dal eller flodfåra. Väldigt kargt dock, det växer ingenting. Är det rymden kanske?
Hur skulle du beskriva liksom så här, om vi släpper bilden som är lite större, hur ser omgivningen ut? Alltså det grafiska gränssnittet här.
Det grafiska gränssnittet ser ut som, alltså det är otroligt minimalistiskt. Vi har en meny som har intro och about, och vi har longitud och latitud grejer och ett klockslag. Det är typ det vi har. Det ser slickt ut. Det ser ut som man tänkte att alla user interfaces skulle se ut i en hackerfilm 2003.
Mm, det där du är inne på någonting jag vill liksom närma mig. Skulle du drifta med en gissning, vad för typ av liksom företag det är som har gjort den här sidan? Eller företag, liksom organisation, grupp? Har du någon gissning? Vilken typ liksom? Är det en hacker...
Militär kanske?
Stämmer. Det här är alltså, USAs, för detta försvarsdepartementet, numera krigsdepartementets, hemsida för UFO-dokumentation.
Ooh,
så okay. Det här är alltså war.gov/UFO. Gillar också, det känns väldigt så USA 2026 att man tar tillbaka UFO, eller UFO liksom, att såhär, ja. Vi har liksom rört oss de senaste 10 åren från att vi inte ska använda UFO, utan det är liksom den här andra förkortningen som inte jag ens minns, för att den är så osäljig, men som är något aerial phenomenon, unexplained area phenomenon eller såhär, UAP eller någonting sånt. Skitsamma, nu är det UFO som gäller igen. Och det som man kan säga om den här sidan, jag länkar den också ifall du vill gå in och vad säger man, bläddra lite medan jag pratar, det är att den liksom har verkligen gått all in på någon slags Arkiv X.
Ja, jag skulle ju säga det. Det här är så mycket Arkiv X. Det är svart bakgrund, det är liten vit font i en slags, vad ska man säga, skrivmaskins stil kan man säga, fast utan seriffer. Det är mycket, alltså det är bara gråskala. Det ser verkligen ut som, ja men så här, om man spelar EVE Online så ser det ut så här när man är inne och administrerar saker.
Ja, och även om man går in på då de här posterna som finns i den här databasen, så är de också väldigt så... Det ser verkligen ut som ett menysystem i ett dataspel. Alltså någon slags item inventory eller något annat. Där man liksom har lite fakta, man har en tabell med asset file name, release, agency... incident date, incident location, not available, och så vidare. Och sen då liksom så print screens på bilder och annat, så kan man ladda ner och grejer. Och det känns ju som så här... Så här, vissa politiker som släpper UFO-filer under en turbulent tid skulle kanske känna att så här, kommer det här kännas som en rökridå? Medan det känns som att Trump-administrationen snarare gick in med inställningen, hur får vi det här att se ut så mycket som en rökridå det bara går? Så att det här liksom ser ut som ett underhållningsrullhjul med bara coola bilder.
Just det. Ja, men den lånar sig till att klicka. Man blir väldigt sugen på att klicka jämfört med Epstein-releaserna som var en administrativ mardröm.
Och det som jag landade i då när jag hade tänkt på det här ytterligare ett varv var att det konstiga här är ju, eller så här, det här är ju precis så man ska göra om man har någonting att dölja. Alltså att man låtsas vara transparent genom att säga, nu släpper vi alla UFO-filerna. Och sen släpper man dem på liksom ett arkiv X-vis. Att man säger liksom så här, vi är med er. Eller så här, snarare Trump i det här fallet. Jag är med er. Här kommer liksom allt hemligt göttigt presenterat på bästa dataspelsvis. Det är perfekt att så här, ett perfekt sätt att få alla liksom skeptiker att tänka sig, okej, det var inte mer. De försöker göra det här häftigare än vad det är. Det är liksom dåliga bilder och liksom suddiga bilder och liksom halvunderbyggda vittnesmål.
Ja.
Och då kan man ju istället då hålla på det som är det riktiga snasket, tänker jag.
Just det. För det är inte transparensen, det är den upplevda transparensen som är något att ha.
Som är nyckeln.
Ja. Kommer du läsa? Det har varit ett par omgångar av UFO-släpp under Oddpods levnadstid. Och vi har alltid varit väldigt ljumma inför dem.
Mm.
Kommer du att läsa detta?
Alltså jag har sovrat lite redan.
Mm.
Och kollat igenom och det, liksom, det finns ju ingenting här. Det är liksom det mesta är så jävla, ja, men det är ett bilder man inte ser vad det är bara, eller bilder som man ser att det där är ingen äkta bild. Det där är någon som har liksom skickat in och liksom menar att så här, försöker få framstå som äkta, och det är liksom så mycket så här grejer som är delar ur filmer från flygvapnet som man bara ser direkt kan vara liksom en miljard olika saker innan det är ett UFO.
Ja.
Så att, ja, det är väl... Ja, det är svårt att förhålla sig till. Och det är väl också det här man alltid har vetat på något sätt, att de sitter ju inte på guld. Men det var liksom roligare när man visste att de inte sitter på guld. Eller när man inte visste om de inte satt på guld, så att säga.
Men det är ju som... finns ju ganska stora rörelser för att liksom hela palmutredningen borde släppas. Men med de insyn säger bara, men ni vet inte vad ni ber om. För vet ni hur mycket skit det är där i liksom? Någon som ringde för att en granne hade snackat skit om Palme på fyllan för 3 år sedan. Liksom. Den nivån av citationstecken tips. Slutcitat.
Det kommer inte bli färre spår när de släpper hela Palme-tryllningen.
Nej. Och det är klart att det kliar som fan. Man tänker att det blir många bra böcker av det där. Folk som får feeling och så vidare. Men jag menar, hittills folk begär ju ut handlingar som är relaterade till existerande spår och får ny information, men ganska fort så märker man ju att det är så här, ja, jag vet inte. Men idén om att det finns stora arkiv där ute, där sanningen finns, är inte det pilotavsnittet av Arkiv X?
Jo, såklart.
I slutet, jag kommer inte ihåg, vad är det för objekt, det är något föremål de har.
Ja, just det. Vad är det för objekt? Han lägger det. The Smoking Man. Stoppar något i en låda.
Ja, han lägger in packlåda. Och sen får man följa den här packlådan. Hur den körs på någon bil. Hur liksom den byter händer. Hur den körs på någon lastbil. Hur den hamnar på en truck. Hur den här trucken kör. Allt är närbilder. Och sen så hissas trucken upp och ställer av den på en lagerhylla. Och
nej, du blandar ihop det här nu. För det är kul. För du blandar ihop det här med Raiders of the Lost Ark. Den slutar så. Arkiv X har exakt samma typ av... men då ser vi bara The Smoking Man gå in i ett arkiv och lägga ner det här. Jag kommer inte ihåg om det är en fil eller vad det är. I en låda. Och sen liksom rör sig kameran upp som visar att det här arkivet är enormt med ouppklarade saker.
Är det
saker.
Sant?
Men i Raiders of the Lost Ark, då är ju The Ark transporteras på det här sättet. Och sen får man också då se att det är ett gigantiskt arkiv med massa artefakter och grejer.
Who wore it best?
Det är väl en Raiders of the Lost Ark jävla originalet ändå på något sätt.
Ja, ja.
Även om jag inte är något superstort fan av Raiders of the Lost Ark så det känns väl som... Alltså Arkiv X är väl en homage till den slutscenen, ja. Tänker jag.
Så hittills, för er som sitter med bingobrickan, så har jag alltså hittills idag låtit besserwissery om hur man promptar, och jag har rört ihop två nyckelscener ur två populärkulturella klassiker. Kan vi få en åldersestimat på det här?
Ja, men det som var spännande var att du rörde ihop två scener som är... Alltså den ena scenen är en spegling av den andra, så att säga.
Ja.
Så att de hade, det är logiskt att de har smält ihop. De har lagts på samma hylla i det där arkivet i din hjärna. Liksom.
Ja, exakt. Jag tycker nog att det hade varit bättre om det fanns lite logistikoperation involverad, så att det inte bara var Smoking Man. Ja, de får bakläxa där.
Jag skulle vilja snacka lite musiksläpp.
Mm.
Är du nere med Drake?
Drake, oj. Jag såg honom på Globen för länge sedan. kanske 10 år sedan. Mer. 13 år sedan.
Såg du... jag såg också honom, jag tror jag sett honom på Globen 2 gånger faktiskt.
Jag med. Vi var alltså på samma konserter.
Och ena gången minns jag att vi möttes upp. Jag tror att det var gången The Weeknd var förband.
Mm.
Ja, skitsamma. Sen dess
det fanns, liksom... det fanns ju en väldigt rolig grej i den konserten när Drake säger "All right, for the next song, I want all you." Och så använde han en ordet som jag inte vågat säga här. "To put your hands up." Och då är det ungefär en tredjedel av publiken som sträcker upp händerna. Det vill säga de som var rasifierade. Och Drake blir lite ställd, för han får liksom inget svar från publiken. Så han upprepar det där en gång till och använder N-ordet. Och det är fortfarande alla nervösa vita medelklasspersoner som bara, får jag göra? Och sen när han inser det, då så bara, han bara börjar garva. Och så bara, all right, I want all my homies out there to raise your hands. Alla bara sträcker upp händerna. Och han går typ på scenen, skrattar och skakar på huvudet. Det fanns något i den stunden. Och jag vet inte exakt vad det var som fanns. Men det var...
Det var väl 10-talet i ett destillat på något sätt?
Ja, kanske. Men ja, nej men vadå? Alltså, vem är jag att säga att jag vet alla koder hit och dit? Om en svart person använder N-ordet... eller uppmanar alla ens att göra någonting, är jag inkluderad då? Eller är det här deras grej och jag kommer in och stjäl det från dem genom att liksom bara, jag är också här.
Jo. Men jag menar, det som är utmärkande för 10-talet i det är att den funderingen hade inte passerat lika hårt i huvudet på en människa 1985.
Nej, absolut inte. Så är det ju, 100%. Ja. Men jag tycker inte bara att det är töntigt. Jag tycker det fanns...
Nej, det menade inte jag heller. Men det känns som ett signifikativt ögonblick. Kanye West gjorde ju någon liknande grej också. Vad heter det? På någon spelning när publiken skulle sjunga med och ingen vågade sjunga en ordet. Att han pausade låter och bara, ni får. gav alla... liksom, alla fick godkännande, vilket också är sinnessjukt på många sätt. Men,
men är det det? Är det det? Ja, jag vet inte.
Det är sinnessjukt att säga, ni får säga en ordet. Jag ger er carte blanche här.
Nej, men vadå? Så här, om ett manligt par bjuder in till bögfest, så får de göra det. Får jag säga att jag ska på bögfest i helgen?
Det är klart att du får. Du tvekar inte på att säga det nu, till exempel i fonden.
Nej, men alltså...
Nej, men jag förstår. Och jag är så här... Det jag menar, det är inte sinnessjukt att folk tvekar. Det sinnessjuka är att säga, det är okej om ni... Alltså det är som att ge någon okej och hajla. Bara för att säga, men gör det inte på riktigt. Så liksom, det blir liksom inte mer okej bara för att någon har sagt att det är okej.
Det ska jag göra på min nästa hemmafest. Bara två små saker. Oliverna har jag här, för jag vill inte ha olivsaft i soffan. Och sen, det är okej att hajla. Man får göra det hemma hos mig. Okej, ha så kul.
Jag har aldrig liksom lyckats bekräfta det, men jag har hört en story om att Frank Zappa gjorde det under en spelning i Berlin. Alltså att han liksom uppmanade publiken att på skoj hajla. Och till slut så fick han stora delar av publiken att hajla. Och då tittade han bara ut över publiken och sa han, "You did it again." Att liksom, så enkelt var det att få er att liksom glömma er historia och bara, ja, nu står det en kille på scen och säger att vi ska göra det, så då gör vi väl det då. Det är, vilket ju är geni.
Fy fan.
Säkert inte sant, men kolla inte sönder det, för det är för bra. Hur som helst, Drake. Sen då du och jag såg honom på Globen, så har det gått ganska bra för den här ungen kanadensaren, eller han är inte så ung längre, 40. Men han har ju sedan dess då slagit rekord. Flest låtar på Billboard Hot 100 i musikhistorien. Kan du gissa hur många låtar han har haft på topplistan Billboard Hot 100? Alltså inte ettor. Utan,
nej, liksom, bara på liksom, Top 100. Jag kan tänka mig att det är hur mycket som helst. Han hade ju en period där han typ inte släppte album utan bara så här, nu finns det en ny låt. Men grejen är, jag har inga referensramar här, så jag vet inte. Men jag säger så här då, han har haft 50 låtar.
Ja, han har haft 81 låtar på topp 10.
Åh, helvete.
Han har haft 359 låtar på topp 100. Och han är överlägsen med det rekordet.
Ja.
Förra fredagen då så släppte han sitt nya album, eller jag ska säga sina nya album, alltså i plural, för han släppte inte bara ett album utan han släppte tre.
Oh, yeah.
Han har sedan länge utannonserat att han skulle släppa ett album som heter Iceman. Det var oklart exakt när det ska komma, och sen då till slut så lite så här halv överraskning så var det då förra fredagen, och det som blev den riktiga överraskningen var då även att det kom två stycken album till, ett som heter Habibti och ett som heter Made of Honor.
Okej, så ingen koppling mellan, utan bara...
Nej, det är ingen riktig koppling mellan dem. Vad heter det? Det är bara tre album, 43 låtar. Och jag tänker att det här, att Drake gör så här, är liksom så här, det är lätt att se det här som bara så här, någon släpper jättemycket musik. Men jag tänker också att det här är väldigt signifikativt för liksom en förändring av hur musikvärlden funkar. För det här är liksom inte en så här... Här har ni mina fans. Jag har gjort jättemycket musik. Jag har liksom slitit för att få ihop tre album till er. Det här är ju snarare en så här... Det här är 43 låtar jag har jobbat med de senaste tre åren. Jag släpper allihop. Jag har inte liksom valt ut de bästa. Jag har liksom inte valt de bästa och sen gjort Iceman-albumet med de bästa låtarna. Utan ni får hela skiten istället. Och det är ju liksom helt tvärt emot hur man har gjort tidigare i musikhistorien, där man liksom släpper en singel och släpper kanske en singel till, och sen kommer liksom albumet. Och här då så är det liksom ingen singel innan, utan det är tre stycken album med 43 låtar. Och det är ju för att vi jobbar liksom inte med skivförsäljning längre. Det spelar liksom ingen roll att du ska bygga hype inför någon slags albumförsäljning. Det du vill göra är att dominera streaminglistorna. Mm. Och hur gör du det? Jo, du gör det med mycket musik. Om du har liksom två hits eller två låtar på ditt album som får bra snurr, då liksom är ju det bra, så att säga. Men om du istället släpper jättemånga låtar som dina fans måste lyssna på, så spelar det liksom ingen roll då. Alltså, du genererar lika många lyssningar. Det spelar ingen roll om Billy Rimgard lyssnar på en låt 43 gånger eller om han lyssnar på alla Drakes 43 nya låtar en gång.
Just det.
Drake får lika mycket pengar i kassan för det, så att säga. Mm. Och samtidigt då så är det ju liksom streaming och topplistor idag funkar ju liksom väldigt mycket så att det är fans som ligger och kör samma streams om och om igen. Tiden då liksom en hit var en hit för att en bred massa lyssnade på den är ju förbi. Mm. Nu är det liksom, en hit blir en hit om man har tillräckligt många fans som kan streama den låten massa gånger om. Och alltså, andra artister har ju hållit på med liknande saker. Taylor Swift till exempel, med sina senaste album har ju släppt flera olika versioner av albumen. Alltså mixtrat med liksom, hur kan man få en bredare distribution rent streamingmässigt genom att ha olika varianter på låtar etc. etc. och då generera ännu mer streams. Hon gjorde det här med sin förra skiva till exempel, vet jag. Men det här är då liksom en ny... Ja, Drake lägger ju sätter en ny standard här. Att det räcker... Tiden då man släppte ett album med 10 låtar i 50 minuter, den är över. Nu liksom överröser man streamingtjänsterna med 43 låtar och så äger man streamingchartsen i ett tag liksom.
Och det här är ju, alltså så här, det finns väl den här goa, det är väl också så här man inte ska kolla upp, antar jag. Men Bruce Springsteens Born to Run, där spelade de väl inte in en minut mer än det som kom på skivan. Det var liksom 11 låtar, de hade 11 låtar, de spelade in 11 låtar, det är de som kommer. Men sen fanns det någon, om man säger, Ryan Adams var ju ett bra exempel på så här, tre album om året under en period. Och det var två bra låtar på varje, eller någonting sånt. Men liksom överlag så brukar det ju ändå vara så, alltså de två ytterligheterna, har varit undantaget. Att du har, du kanske har 15 skrivna låtar. Så finns det några du tror på mer än andra. Men sen så när du spelar in dem så visar det sig att nej, det var inte de här. Vi steker de här 4 och släpper de här 11 eller så. Så blir någon B-sida och någon steks och så. Och inte ett problem här att det är för billigt att spela in. Alltså Drake kan bara engagera liksom hur mycket producenter som helst som sitter hemma i sina skrubbar och proddar beats. Och sen så tar det liksom en kvart för honom att lägga sången och sen så mixar man det och sen ut. Och det finns liksom inte, det är ingen studiotid som står och tickar. Det är inte så här, nu har vi 3 veckor på den här gården i västra England. Och efter det så ska det finnas ett album.
Liksom. Nej, men överlag så, den tiden måste väl vara helt förbi, känns det som. Alltså just den så här, att ett band får en viss allokerad studiotid för att göra klart någonting, det kan ju inte finnas längre.
Nej, det tror jag inte. Det skulle vara märkligt. Men liksom... Jag då, åldersmarkör 3 i detta avsnitt, känner ju att någonting kanske förtas lite av det här. Jag gillar ju det utvalda, det är hårt redaktörade. Kill your darlings. Våga välja det bästa och kör bara det. Det har liksom varit vårt svar i snart 17 års tid när folk säger att de vill ha längre poddar än liksom dryga timmen. Så här, kör 2 timmar. Man bara, nej, du förstår inte. Mer är inte bättre.
Men jag tänker att det också är lite så symptomatiskt för streaming-eran att man lägger över ansvaret på någon slags liksom publiken som en levande organism på något sätt. Alltså man pumpar ut jättemycket och så ser man vad får snurr. Vad liksom blir en hit i bemärkelsen, vad är det som funkar, vad drar den här levande odjuret som är 1 miljon streamers eller 1 miljon streaming abonnenter, vad är det som liksom flyter
miljard.
Upp vad sa du?
Miljard,
ja precis. Vad är det som flyter upp? Och det är det man liksom sen då pushar och kör på. Sen kommer 1 miljard iterationer på det tills den grejen är uttröttnad och så repeterar man processen igen. Jag tänker att det är liksom lite det Drake gör. Att han säger, istället för att själv säga this is the one, det här är hitten, det här är singen, det här är liksom låten som kommer spelas hela sommaren nu. Så plöjar han ut 43 låtar och så säger han bara, det får ni bestämma. Den som efter några veckor liksom ligger där i toppen med mest streams, det är den som är hitten. Liksom.
Fan, nu är jag, när du beskriver det så är jag helt plötsligt för det här. Det har ju också någonting.
Ja, men jag är emot det för att jag inte vill ha den typen av demokratisering.
Nej.
Alltså så här, jag vill ju att Drake... Jag tycker det är mer intressant om Drake säger att det här är hitten. Det här är låten liksom jag har hällt min själ i. Snarare än liksom så här, bestäm själv. För det är liksom bara en värdelös popularitetstävling. Då får vi liksom Marvel-filmer tills vi kräks. Och ingen provar någonting nytt. För att så här, det enda man är intresserad av är liksom vad som poppar i flödet, så att säga.
Och det där är ju... klassiker där, det är ju när Springsteen spelar in Born in the USA och hans manager är i studion och säger, låter ju bra men det finns ju ingen hit här, och Springsteen på kvällen på hotellrummet skriver Dancing in the Dark och spelar in den dagen efter och bara, nu har du hitten. Det är liksom antitesen till Drakes grej, och jag är inte säker på att den är bättre heller, för där blir det blir någon slags utstuderad jag vet inte.
Jo, absolut. Absolut så finns det ju någonting där. Men det är bara någonting med att det här känns så liksom så här tråkigt. Det känns tråkigt på samma sätt som liksom de här intervjuerna som kom för 10 år sedan med Ed Sheeran. Där han pratade om hur han liksom närstuderar streamingstatistik. Var i låtarna byter folk låt? Vilka bitar lyssnar folk på om och om igen? Och att liksom så låta det där styra den kreativa processen. Det kan man väl liksom göra, men då känns det som då är du ju liksom inte längre intresserad av det som var musik från första början. Anledningen till att Ed Sheeran började göra musik var ju inte för att han ville förstå exakt hur man får en låt att fastna i hjärnan på folk. Det var ju för att när han lyssnade på musik som barn så kände han någonting, eller reagerade på någonting, eller tyckte att det gjorde någonting med honom. Och det var ju inte liksom streaming-siffror som gjorde någonting med honom, så att säga. Eller ja, han kanske var liksom en sån Joakim von Anka-figur. Han liksom intresserade sig bara för musik för han såg försäljningssiffror.
Ja, exakt. Från försäljningssiffror och när studerar streamar så finns det, mig veteligen, ingen jättebra segway till Himalayas toppar. Men det har blivit dags för en Everest-update. Där vi var sist var ju att det har varit jävligt svårt att sätta rutten upp. Det har varit väderproblem. Diana Marema, en av de som var först upp, berättar för Alan Arnett i hans blogg att hon skriver så här: I summited on the 17th and it was the best decision ever. I traded brutal windy and snowy nights, including cold on the summit push for lesser crowd. When I came down today, Camp 4 to base camp, huge crowds were going up. They were not happy. Så vad som hände var att det här dåliga vädret la sig lite grann. Först ut var liksom proffsklättrare och de nepalesiska klättringsfirmorna som började upp med sina klienter. Och därefter så har det varit en stridström av människor. Över 600 summits hittills.
Och jävlar!
Ja, så det har varit full sula så fort det dåliga vädret la sig. Och hittills ingen som har trillat ner. Så we predicted doom, det har inte riktigt skett ännu. Utan tvärtom så återstår det ju bara ungefär 150 pers som kanske när den här podden kommer ut redan är där på toppen. Så att det verkar inte ha varit fullt så dramatiskt som... Det blev en väldigt, väldigt bra väderfönster direkt efter det här dåliga vädret.
Men 600 summits, sa du, på några dagar. Det är ju, hur många summits är det i minuten? Jag gissar, fönstret per dag och liksom vad det kanske är, vadå, 10 timmar?
Ja, precis. Man startar ju ungefär tre på... När man är i Camp 4... eller fjärde, ja, Camp 4, då börjar man vid ungefär 3-4 på natten, börjar man sin summit push, och då så börjar man vara på toppen vid 1:30-2 på eftermiddagen. Så att det, ja.
Det jag menar är på något sätt, det känns ju som att de som har bestigit Mount Everest just det här året, de fick inte vara där länge.
Nej. Den 20 maj var det 274 summits, och då är ju liksom den sista vägen är ju enfilig. Det är ju liksom det är som att gå i en, ja, jag vet inte, en rulltrappa liksom. Så att det, jag vet inte hur kul det kan vara att summita en dag när 274 andra gör det, om jag ska vara ärlig.
Nej, och jag tänker, alltså du måste ju verkligen, så är det väl alltid på ett sätt, men du måste ju verkligen vara, gå upp, stå på toppen, vända dig om och sen gå ner igen.
Ja,
en jättesnabb bild och sen vända på klacken.
Japp, exakt så.
Ja, men bra jobbat får man väl säga på ett sätt.
Precis, det fanns ingen naturlig hook där i slutet, för att ja, det pågår och det verkar ju faktiskt gå bra.
Ja, avslutningsvis då så har jag en liten grej jag har funderat på. Jag lyssnade på en podd för ett tag sedan där en författare som heter Brad Stolberg, alltså någon slags amerikaniserad version av Stålberg, Stulberg, var med. Han är, vad heter det, jag fattade aldrig riktigt. Han kändes lite som en så här självhjälpsboksförfattare. Men kanske också lite mer som någon slags sociolog. Alltså så här, gränslandet mellan ganska så här positivistisk självhjälp och ändå någon slags någonting med ett budskap. Men han pratade om olika beteenden.
Innan du, bara jättefort, vet du, jag var på en, lyssnade på en dragning. Jag var tvungen att höra en, precis där du beskriver, självhjälpsgrejen. Och i mitten av den här liksom nästan frikyrkopastorliga dragningen för ledarskap inom företag så säger han, jag har tänkt så mycket på ett ord, compassion. Har ni tänkt på det ordet? Compassion. Säger man det på svenska, då blir det ju kompass. Har ni tänkt på det? Det var ord jag vill skicka med er här idag, att om man säger compassion på svenska så blir det kompass.
Det är nästan som att det liksom finns en etymologisk grund där någonstans på det språkliga trädet.
Och jag ville dö skamdöden av... Ja, förlåt, fortsätt.
Nej. Brad Stolberg, han pratade lite om beteenden och hans senaste bok då, om jag fattade rätt, handlar om någonting som är excellence, alltså att det är det man ska sträva efter. Och excellence är liksom inte någon slags perfektion, utan det är att göra det man vill göra och få det liksom gjort. Det är processen liksom på ett sätt. Att så här, om du vill skriva en bok, så är excellence det att du sitter och skriver boken. Det är inte det färdiga resultatet, det är inte liksom dina idéer om vad boken ska vara, utan det är arbetet som är, det är det som är excellence på något sätt. Men då pratar han också om att det finns någonting som heter pseudo-excellence. Jag tänkte vi ska lyssna på ett klipp från den här intervjun, eller från det här samtalet, där han förklarar lite om vad pseudo-excellence innebär. Han gör det här i förhållande, för att ge liksom ett konkret exempel, för att det här är någonting som han skriver om i boken, i förhållande till powerlifting. Jag tänker vi lyssnar här.
Yeah, pseudo-excellence, you see it all the time. So pseudo-excellence for deadlifting would be spending so much time every single day on forums, just trying to hunt down the one perfect training program. It would be needing a special kind of protein powder. So not just any protein powder, but a kind with the right enzymes that break down a certain way. It would be waking up at a certain time and drinking coffee within 10 minutes of waking up and sun gazing, because I have to get my circadian rhythm right to deadlift. It would be going into the gym and perhaps doing a cold plunge or a sauna before I lift, because now there's some data that shows that if you do the cold plunge after, it gets in the way of your adaptations. And by the time I actually get to deadlifting, I'm going to be so exhausted and wiped that I might spend 15 minutes with the bar.
Det här är jag när jag sitter och tittar på språk-YouTube-videos istället för att plugga.
Ja, men jag tänkte på det, för att det är liksom inte just på ditt exempel, men att man har, så här, jag kan känna igen beteendet väldigt mycket, att dels det här liksom idén om att min-maxa allting, men också den här grejen med att man har en tendens att spendera mer tid med att skapa förutsättningar för att göra någonting än vad man sen spenderar med att faktiskt göra det man har skapat förutsättningar för.
Just det. Det där är ju en fälla, för det finns också, det finns ju en annan aspekt av det här också. Och det är ju då så här, när du, för det här, så här ursäktar jag mig i alla fall när jag sitter och typ kollar musik-YouTubes istället för att göra egen musik till exempel. Eller kollar språk-YouTube istället för att plugga. Att säga ja, arbetet krävs. Man behöver göra jobbet. Att påsa, säga att jag gör det här. Och sen så liksom det enda du gör är att sitta och kolla YouTube som det. Det är ju inte samma sak. Men det finns ju ett värde i det här som går ut på att så här, jag är inte ensam i the grind. Jag är inte den enda som har liksom 300 repetitioner av glosor eller av lyft eller av vad det nu är att göra idag. Utan det finns fler som mig, och jag gillar, så här, det här är skitsvårt, det här är utmanande, det här, jag tvivlar på mig själv. Men det finns andra som har det tufft, skitutmanande och tvivlar på sig själv, och de kör. Så att nu är jag en del av den här stora kretsen människor i världen som bara kör och gör det, även fast det är skitjobbigt och utmanande och man ibland inte orkar. Den känslan, den betyder någonting också, för det är någonting annat att göra saker som en del av ett sammanhang än det är att avskärma sig och sitta på sin kammare och nöta.
Ja, absolut. Och jag måste säga, jag är liksom ganska kluven till det här. För grejen är också så här att det finns någonting i det här som är att det där, alla de här sakerna han beskriver som man gör istället för att powerlifta då, för att maximera sitt powerliftande, det finns ju något kul och givande i det också.
Ja.
Alltså det finns något kul i att spendera timmar med att kolla på YouTube om hur man gör någonting innan man gör det, för att det gör uppbyggnaden till att faktiskt göra det rolig. Det gör den mer meningsfull och mer liksom laddad på något sätt.
Och det är ju liksom, jag tänker att när man blir liksom, man behöver ju motivation till saker och ting. Om man inte har motivation så kommer man aldrig göra någonting ändå. Och man kommer inte bli bäst i världen på, eller bäst i världen, men man kommer inte bli en bra powerlifter, man kommer inte lära sig sitt språk, man kommer inte göra, alltså om man inte har motivationen så finns inte den. Och motivationen springer ju ofta ur någon form av lust som uppstår när man blir inspirerad av andra, när man ser andra. Jag gör så här och jag gör så här. Jaha, gör du så? Man får lite idé. Fan, det där skulle jag kunna testa med det här. Och, jag tänker att så här, den allmänna inspirationen. Men det han beskriver i klippet, det är ju folk som sätter upp så här, för att jag ska kunna göra de här grejerna så måste jag ha exakt den här proteindrycken, annars kommer det inte vara rätt. Och för att kunna göra det här så, för att jag ska ut och springa, då måste jag köpa nya skor och så. Men sen så ser man så här folk som kommer springande i ett par gråa sweaters eller gråa sweatpants och ett par gamla slitna gympadojer, och de springer så mycket fortare än du och de orkar så mycket längre än du och så, för att de uppehöll sig inte vid utrustningen utan de är bara där för the grind.
Ja, så är det ju. Vad heter det? Och det är ju liksom, det är ju någonting som man, det är ju lätt att fastna i de där grejerna. Och för det som jag tänkte på, som också var då, att jag ena sidan gillar den biten, och andra sidan så finns det liksom någonting i, att du beskriver det här med att det ska köpas utrustning, tror jag också är signifikativt, för att det känns som att alltså internet i väldigt stor utsträckning är liksom designat för att öka konsumtion genom att säga, du kan inte göra på det sättet, du måste göra på det här sättet. Alltså, i 9 fall av 10 så handlar ju, det finns jättemånga undantag såklart, men så handlar ju det han beskriver här, alla de här sakerna är ju, vad heter det, är ju kring sysselsättningar som genererar konsumtion snarare än de genererar powerlifts. Ja. Alltså att du ska köpa rätt motivationsgrejer, du ska köpa rätt proteiner och så vidare och så vidare. Det är liksom ett sätt att, så här, att få, att mjölka dig som konsument snarare än som meningsfull människa, så att säga. Där känns det som att det ofta finns någon slags fälla, att saker uppehåller din uppmärksamhet eller din förmåga som gör att du liksom så här känner att du gör något meningsfullt fast du i själva verket kanske inte riktigt gör det.
Ja, exakt. Men det är ju det han pratar om, tycker jag är på ett sätt så här, det är ganska många runt omkring en som säger så här, jag vill göra X, och det kan handla om att de ska organisera om sina garderober eller de ska lära sig silversmederi eller de ska göra någonting. Och så brinner lågan en kort stund och sen så dör den ut. Och det är också helt okej. Okay. Man får bli nyfiken på saker, göra det ett tag och sen lägga av. Det jag tänker han är ute efter, det är ju så här, det är ju många som vill göra någonting. Man känner så här, fan, det här är verkligen jag. Det här skulle jag så himla gärna vilja göra. Och sen så kommer de aldrig loss. Kanske inte på grund av den här typen av prokrastinering, utan kanske på grund av att man känner att man inte har tid eller att det finns, ja, sådär. Och jag tänker att det han kommer ifrån, för han hade ju studsen i rösten att han skulle kunna stå på en scen och säga, har ni tänkt på att compassion på svenska blir kompass? Så jag tänker att det ligger i hans, utan att veta vem han är, så tänker jag att han har den här tonen därför att han vill ju motivera folk att faktiskt göra grejen snarare än att prata om att göra grejen.
Ja. Jag vet inte, det var, jag bara tänkte på när jag lyssnade på den här podden att så här, det känns som någonting som är ett beteende som man ofta ser och ofta själv fastnar i. Just det här med att ja, förberedelserna tar, sväljer allting som är, sväljer hela grejen istället för att göra grejen, så att säga.
Ja, ja. Det är väl ett bra ställe att gå ut på att vi nu avslutar podden så folk kan sluta prokrastinera. Lägg ner din telefon, ta av dig hörlurarna och börja genast att göra det som du har tänkt. Fan, det här borde man göra. Inga ursäkter.
Det är färdigkonsumerat nu.
Inga ursäkter. Det är bara att göra.
Nu lät du som en sån att compassion innehåller kompass person helt plötsligt.
Jag tror att det finns en liten självhjälpsföreläsare inom mig som vi vid något tillfälle kan göra misstaget och släppa fram. Vi får
ja,
se.
Men fan, det här ser jag fram emot ändå.
Tack till alla er som hjälper oss att bara göra, nämligen göra den här podden genom att supporta oss på patreon.com/oddpod. Det är tack vare er generösa support som det blir väldigt mycket lättare att starta upp mikrofoner och ljudkort varje vecka och göra den här grejen helt enkelt.
Stort tack, vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er.
Ha det bra, vi hörs.